Hej på er i sommaren. Sillypodden sponsras även den här veckan då av Unibet som ju erbjuder spel på just transfers och sillymarknaden. Och även om semestern nu börjar lida mot sitt slut så är ju transferfönstret fortfarande vidöppet ett litet tag till. Och en av sommarens stora snackisar har ju varit Icardis flytt från Inter. Men frågan har ju hela tiden varit vart han ska ta vägen. Napoli har ju känts som det hetaste alternativet, men det verkar som att bildrättigheterna har kommit vägen där. Det är ju snårigt ibland. Det borde dock gå att lösa, känner jag. Och Icardi till Napoli står just nu i 3 gånger pengarna hos Unibet. Det spelet och en massa annat såklart hittar ni på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och misstänker att du spelar mer än du borde så besök spelpaus.se och läs mer om hur du pausar ditt spelande och får hjälp vid spelberoende.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Hej och välkomna till Sillypodden som är tillbaka. Det är torsdag på kalendern och det är augusti på kalendern dessutom. Och vi har roterat lite sen senast i studion. Jag och Makoto sitter fortfarande här då Syk fortfarande bygger sin heltäckningsaltan någonstans utanför Stockholm. Kommer snart tillbaka dock, ska tilläggas. Samtidigt så har vi då tagit in Ibra tillbaka i studion. Välkommen tillbaka.
Tack. Det känns bra att vara tillbaka.
Hur är läget?
Det är bra. Bra. Augusti, alla ligor drar igång. Premier League en vecka bort. Nu liksom officiella på söndagen när Liverpool City möts i Community Shield. Då vet man att säsongen är igång liksom. Och det är riktigt skönt.
Det är skönt att Premier League i alla fall vet vilka datum den börjar på, till skillnad från en viss La Liga där de fortfarande bråkar över om det ska vara fredags- eller måndagsmatcher i den där premiäromgången som är lite längre bort också. De har ju lite tid på sig att fixa det. Och Erik Avebäck har vi också här som är debut. Välkommen hit.
Ja, tack så jättemycket.
På tal om La Liga, för det är väl det som står dig närmast också.
Ja, det är ju det. La Liga, Valencia främst kanske. Det är ju lite rörigt där som du säger, men jag tror vi kan reda ut ett annat idag kanske.
Det är ju rörigt i Valencia som ju, man får säga, är typ ditt lag. Vi är ju ganska, vad ska man säga, transparenta i podden här också. Men vi ska ju in på det här Valencia-stöket och försöka reda ut det. Men till att börja med till de brittiska öarna tänker jag. För där har vi en transfer som, alltså alla menar ju att den är klar. Men den har ju faktiskt inte bekräftats av klubben som köper den. Och det är ju Nicolas Pepe då, Lilles snabbe tekniska ytter. Som enligt alla uppgifter då ska gå för 80 miljoner euro. Det vill säga typ drygt 850 miljoner kronor. Lilles president Gerard Lopez har redan sagt att ja, men det är klart, det kommer bara bekräftas av Arsenal inom närmaste liksom, 24 timmar typ, sa han igår. Så att när som helst, när ni lyssnar på det här så kan Nicolas Pepe vara klar för Arsenal. Så vi kan ju prata om Nicolas Pepe som klar för Arsenal ändå, eller?
Ja, det tycker jag, absolut.
Vad säger vi om Nicolas Pepe då?
En mycket bra fotbollsspelare. Riktigt bra, hade en jättebra säsong med Lille förra säsongen. Var en av de nyckelspelare som tog dem till Champions League i år. Arsenal kommer ju dra mycket nytta av det. Han, utan liksom att överdriva lite, så tycker jag att han är skillnaden till den här Champions League-plats och inte Champions League-plats.
Det är så pass bra tycker jag.
Ja, jag tycker det. Att han kan, får han det tid han behöver för att anpassa sig, det är ändå Premier League, det är en svår liga. Och en kantspelare är ännu svårare att anpassa sig liksom till det fysiska spelet. Så tycker jag, får han det, de förutsättningarna, så kommer han lyckas, och det är mycket bra värvning av Arsenal.
Han är väl ganska bra eftersom han har fått Arsenal att dubblera sin transferbudget. Den ja. Låg på 40 miljoner, nu är de uppe i 80. Och
den blir ju delbetalt, det här övergången som jag förstått. Det pratades om att det är först 20 miljoner euro bara som betalas i år, och sen så skuldsätter de sig i framtiden istället på att de måste betala av då denna Nicolas Pepe över ett x antal inbetalningar då. Det känns ju som att man betalar de pengarna som man ändå gör totalt sett för honom, så är det ju en spelare som kommer gå rakt in i startelvan. Alltså personligen för mig känner jag ändå, jo, han har varit väldigt bra i Frankrike, han har gjort mycket, han har visat kvaliteter och så vidare. Men samtidigt, det är väldigt mycket pengar man betalar för den här spelaren när det finns andra positioner man också bör förstärka. Jag vet inte vad ni tycker. Det känns ändå, du verkar ändå vara inne på att det är helt rätt, Ibra, eller?
Ja, jag tycker det är helt rätt. Absolut, jag håller med att Arsenal behöver förstärka kanske framförallt defensiven. Mm. Och försvaret, mittbackar och så. Men just Pepe, det är ju den typen de behöver. Med Lacazette och Özil i offensiven också. Så har de nu liksom 3-4 spelare som bär ett lag under en hel säsong, en tuff säsong, Europa League, cup, Premier League, så det behövs ju all offensiv som de behöver. Jag tycker att Pepe bidrar med det som krävs.
Och jag tycker att efter att ha följt Unai Emery i flera år, bland annat i Spanien, men att han har aldrig lyckats få till defensiven, nästan oavsett hur bra spelarna haft tillgängliga. Så det är nästan lika bra att rusta upp offensiven, så spelar ingen roll hur många mål de släpper in. De kan vinna med 5-4 istället för att hålla igen till 1-0. Jag tror att det här är en spelare som kan passa honom ganska bra och sätta han spelar fotboll på.
Vad tror du jag får se för Arsenal då? För vi finns ju som sagt redan offensiva spelare i det här laget ganska mycket. Vi har ju en Lacazette, Aubameyang, får väl man tänka att de kanske startar med Aubameyang som sorts ytterroll. Mesut Özils roll har vi också. Man får fundera över hur viktig kommer han vara för Arsenal nästa säsong. Hur stor roll kommer han ha? Vi har ju dessutom också en Mkhitaryan som väl kanske snarare då ses som en rotationskomplement ifall en Pepe kommer in. Men det känns väl som att det är Lacazette, Aubameyang, Pepe, Özil. Eller?
Och där snackar vi mycket bra offensiv i Premier League. Alltså det är 4 väldigt duktiga spelare som kan göra skillnad i alla matcher. Det är riktigt bra offensiv.
Mm. Sen har de ju täppt till, inte med ett nyförvärv, men efter att videon på Kolasinac när han slog bort knivmännen, ingen kommer komma förbi honom på hela säsongen på vänsterkanten.
Han skulle bli kapten, hörde jag, att det fanns en sån här omröstning om. Det är ganska intressant att så fort någon vevar på något sätt utanför plan så är det kaptenens material, ja. Enligt den engelska pressen.
Ja, det är fint.
Vi får ju se, det pratas ju om Tierney för sig där, också på vänsterback, och det är också lite intressant. Kanske att han kan spela höger då, med, jag vet inte, Bellerin finns ju där med skadan och så vidare, så det finns ju positioner de måste förstärka på fortfarande. Men Pepe verkar ju onekligen vara på väg in. Och det känns ju ändå som att det ger en extra dimension till offensiven, även om defensiven också behöver bearbetas. Samtidigt, bara några tunnelbanestationer bort, så har vi ju Tottenham. Och där, man har ju värvat, Tanguy Ndombele har kommit in. Det var ju en av spelare som Mauricio Pochettino väldigt gärna ville ha in i laget och som kommer bidra med en extra dimension till det mittfältet. Har redan visat lite vad han kan. Samtidigt verkar ju inte Pochettino nöjd. För det var ju efter Audi Cup-matchen mot Real Madrid här nu, där man vann med 1-0 i semifinalen. Gick vidare och vann också. Jag vet inte om det räknas som klubbens första trofé riktigt eller inte, men Lucas Moura gick ju ut och sa att det här är en trofé, äntligen har vi vunnit någonting.
Det var ju kul att läsa den i morse. Ja, Lucas Mouras tweet att jag är glad för min titel med Tottenham.
Lite jobbigt på ett sätt kanske. Nu tror jag att Tottenham har större chanser att vinna titlar än Arsenal faktiskt den här säsongen, måste jag ändå säga. Men samtidigt är inte Pochettino nöjd, för att han menar ju att han får ju frågan då, vilka är som kommer in, kommer det värvas mer? Och han säger ju ganska rakt ut, och enligt Daily Telegraph bland annat, att det är inte jag som bestämmer. Jag vet ingenting om situationen för mina spelare, jag bara coachar dem. Och klubben kanske borde byta min titel, för jag är inte någon manager utan jag är bara en tränare idag. Ganska mycket kritik där mot Levy ändå.
Jag tyckte också att det var märkligt liksom, att han går så öppet och säger att på indirekt sätt att han är missnöjd med transferfönstret. Liksom. Men jag förstår det också, alltså backlinjen. De har ju sålt Trippier. Och så har de, nu sitter de på ytterbackarna. Absolut, mittbackarna är bra. Vertonghen och Alderweireld, jättebra. Men ytterbackarna, liksom, ska de klara sig en hel säsong på Danny Rose som riktas också vara på väg bort. Och Ben Davis, så har de Aurea också.
Sen finns ju, vad heter han, Kyle Walker-Peters. Det finns precis. Ju också en
Danny Rose-Peters på väg upp.
Nej, inte riktigt, men en Foyt däremot finns ju på högerbacken också.
Det är ju förresten beundransvärt att ingen gick in och nappade på Alderweireld. Med tanke på att han hade ju en klausul som gick ut, va, för några dagar.
Precis,
sedan,
ja.
Det är faktiskt helt bizarrt egentligen. Det måste ju vara att han inte vill lämna, eller?
Det måste ju vara något märkligt med, för att han kostar ju 25 miljoner euro, hans utköpsklausul.
Då, ja, för den har väl gått upp nu.
Precis, kostade då liksom. Mm. Och sen den har gått upp nu. Och ingen, vad jag kanske har missat, men det har inte ens riktats liksom, att någon klubb har lagt ett bud eller har varit intresserad av Alderweireld.
Det var väl Roma som var lite in i ryktesvängen där också, när det pratades om att Tottenham ville ha Saniolo. Att man då skulle kunna använda Alderweireld som någon sorts liksom bytesfoder på något sätt. Och Roma behövde ju en mittback också när Manolas drog till Napoli. Vart ju inte så mycket mer av det. Alderweireld vet jag inte hur intresserad han var att gå till Roma, ska också tilläggas. Men med tanke på att bara backa bandet ett halvår, ett år, så var ju Manchester United helt galna i att försöka få in Toby Alderweireld för väldigt mycket större summa än det pratas om nu.
José Mourinho drömde ju om honom när han var United, i princip. Ja, men jag tycker det är väldigt märkligt att ingen klubb har försökt sig på Alderweireld.
Nej, det blir intressant att se. Han verkar ju bli kvar, som sagt. Frågan är ju högerbacken, eller nytterback känns ju ändå som de måste få in. Och jag vill ju kasta in Thomas Monier som ett alternativ. Det gör jag till väldigt många sammanhang, för jag tycker han är väldigt bra. Och också liksom ekonomiskt sansad. Men vi får väl se om Levy öppnar plånboken helt enkelt.
Där är ju frågan också hur PSG är villiga att de släpper honom. För att de tappar ju Daniel
Alves. Ja, vi pratar ju om Monier, ja, precis. Ja,
precis.
Om vi tittar på en annan spelare de verkar jaga, så är det ju Lo Celso i Betis, sägs ju vara på väg dit. Nu
har ju varit det hela sommaren. Ja. Jag är förvånad att det faktiskt inte har blivit klart med någonting där än.
Ja, det senaste verkar vara att Betis är ju beredd att släppa honom för att ha råd att förstärka andra positioner. Men att Tottenham har inte närmat sig deras
värdering av honom nu.
Nej, precis. Och nu börjar ju deadline närma sig för PL-klubbarna. Så de hoppas väl att Tottenham ska hosta upp de här pengarna sista minuten nu. Får vi se vad som händer.
Jag tycker det är lite, jag vet inte, att Premier Leagues fönster stänger redan nästa vecka. De har gjort om de senaste 2 åren.
Mm.
Förut var ju 31 augusti, precis som de andra ligor, tror jag.
Mm.
Nu stänger det 8 augusti, det vill säga nästa vecka. Och det är lite stressande, kan man tycka.
Men det är ju bara att alltså, börja göra business i tid på något sätt, kan jag känna. Anledningen till att man gjorde det här var ju också på något sätt att ja, men nu ska lagen ha sina trupper fastställda när säsongen börjar. Det tycker jag är nog väldigt bra i det. Problemet är att du kan inte ha ett europeiskt fönster som gäller för alla ligor i och med att ligorna startar under olika perioder. Och det ger ju ett problem. Och både Serie A och La Liga sitter ju fortfarande på sina långa, alltså traditionella fönster så att säga. Även om deras ligor börjar innan då deras fönster stänger. Men det där Premier League-beslutet tycker jag är bra. Problemet är ju att klubbarna ändå sitter där sista dag. I stil med hur de gjorde i Sunderland-dokumentären. Och bara, ja, vi har 2 dagar kvar. Vi har 6 positioner att fylla. Ja, vi åker till Scunthorpe och så tittar på en League 2-match typ. Det känns som att vissa klubbar har ändå varit ute i tid och så vidare. Det går faktiskt nämna det att det är en klubb som spenderat mest av Premier League-klubbarna hittills i det här fönstret. Det är väl Aston Villa, har jag för mig, va?
Ja, det stämmer korrekt. Det är Aston Villa som har spenderat mest. De har spenderat runt 130 miljoner pund. Och det är ju nästan liksom lika mycket som United City gjort tillsammans den här fönstret. Och de är nykomlingar i Premier League. Det säger en del hur kraftfull del Championship är, som de kommer ifrån. Men också framförallt Premier League och de pengarna som finns där.
Mm.
Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att en nykomling spenderar så mycket pengar i sin första säsong efter uppflyttningen.
Är det inte så att nykomlingarna i Premier League får lika mycket tv-pengar som de som vinner La Liga?
Kan vara nästan så, för det är otroligt mycket pengar. Det är ju tv-pengarna gör ju att de här Premier League-bottenlagen också har otroliga kassakistor att gå ut i transferfönstret med och kan locka några av dem, alltså finare spelare från andra ligor.
Absolut.
Men intressant att titta, till exempel Aston Villa är ju inte så att, och de har ju värvat vissa från Premier League också, vissa för liksom överpriset, egen Tyrone Mings till exempel, som kostade hutlöst mycket pengar, tyckte jag, sett till kvaliteten han har. Men samtidigt har man ju plockat en Wesley till exempel från Klubb Brygge. Man plockade nu idag en Marvelous Nakamba från Brygge också. Man tittar ändå på lite andra ligor samtidigt som man blandar med Premier League-rutin i form av en Tom Heaton till exempel. Och det värvas mycket. Frågan är det hur mycket kvalitet värvas och hur mycket kvantitet är det i det? För att det blir intressant att se om de ska få ihop det här, liksom alla de här spelarna.
Ja, det är det. Det är mycket bra vad ni tycker av Tom Heaton.
Ja, hit har kommit gratis till och med också. Ja. Det känns ju ganska vettigt.
Ett kap.
Måste också lyfta Norwichs målvaktsvärvning när vi ändå är inne på det här. Liksom Ralf Färman på lån dit. Det är en kvalitetsmålvakt man får. Och du har ju säkrat den positionen med rutinen och kvaliteten som han har. Det är intressant hur de rustar i bottenlagen där i England. Om vi tittar längre upp då på lagen som inte har spenderat lika mycket. Så finns det ju snarare så att man måste sälja av lite. Jag tänker på Manchester United här då. Nu har man ju spenderat på Wan-Bissaka och Daniel James och så vidare, som båda sett ganska bra ut, tycker jag, under försäsongen, enligt min åsikt i alla fall. Samtidigt måste man ju bli av med spelare. Romelu Lukaku är en av dem, var inte med när United mötte Kristiansund i träningsmatch nu i, vad blir det, tisdags va? Och då är det ju den här swap-dealen med Paulo Dybala som det skrivs väldigt mycket om. Och frågan är, vad ser ni om den swap-dealen till att börja med? Romelu Lukaku mot Paulo Dybala, är det en liksom fair swap liksom?
Jag tycker sett, först och främst när jag läste det först så behövde jag läsa artikeln 2-3 gånger för att verkligen förstå att det är Dybala det handlar om och de försöker byta sig bort. Alltså Lukaku mot Dybala. Men om vi går på hur Ole Gunnar Solskjaer vill spela så tycker jag faktiskt att Dybala passar bättre in i spelstilen än vad Lukaku gör. Det är ju teknisk spelare, boll, som vill ha boll mycket. Det är inte den här centeranfallen, den klassiska centeranfallen som ska stå i straffområdet och peta in bollarna. Det är inte Solskjaers speltyp direkt. Utan han vill ju ha rörliga anfallare. Han vill ha den här Rashford-typen som löper bakom försvaret, som sliter isär mittbacken, om ni förstår vad jag menar. Liksom.
Mm.
Och då tycker jag att det är, om det nu finns någon sanning i det.
Ja, det verkar ändå ligga någonting i att det är på gång i alla fall. Åtminstone att Lukaku är av intresse för Juventus och att Dybala är av intresse för United. Du kan ju lägga det där i alla fall.
Mm. För det ligger ju Inter också som en tredje part där. Inter har ju varit intresserad av Lukaku under hela sommaren. Ja. Så nu kommer Juventus in i bilden helt plötsligt. Sista veckan och vi kan ge er Dybala om vi tar in Lukaku. Plus 30 miljoner pund eller 30 miljoner euro som United skulle betala. Också.
Nej, men som du säger, det är ju totalt två helt olika spelartyper det handlar om. Och det måste handla om att Solskjaer har insett att Lukaku är inte den typen jag behöver i min startelva. För jag vägrar tro att Lukaku har blivit en dålig spelare plötsligt. Det är helt omöjligt. Han har hamnat i en destruktiv miljö som han måste lämna, känns det som, för hans eget bästa också. Så ja, den relationen, det är väl dags att den bryts upp, känns det som.
Ja, och det är en tidsfråga innan Lukaku försvinner. Sen om det blir till Inter eller om det blir till Juventus, det återstår att se. Han sitter ju med sin agent, tränar inte med United i princip. Har missat alla försäsongsmatcher.
Han kommer ju lämna, det kan vi nog konstatera, så länge en klubb betalar det priset med villiga liksom. Och Dybala skulle ju kunna ha priset. Men Lukaku vill ändå lägga in en liten brasklapp, för att det känns som att jo, i Premier League så får han ju spela väldigt liksom central target. Jag tror Lukaku har mer än så. Att det finns mer hos Romelu Lukaku som fotbollsspelare än där. Och jag vill ju se honom i en annan miljö. Samtidigt tror jag att just en riktig center är faktiskt någonting som United behöver. För att det var mycket ofta man ser att när man har Rashford, man har Martial, man har Lingard och så vidare. Alla gillar ju att röra sig ganska fritt i anfallet. Men det blir också att vem ska vara inne i boxen och göra målen. För det är ofta som Rashford är ensam center forward, men man ser honom nere vid liksom vänsterkanten och ska börja dribbla och så vidare. Då är ingen där inne. Så jag tror ändå att man behöver ha in någon. Jag har ju sagt att Mandzukic skulle vara perfekt i Manchester United i dagsläget, sett till den liksom speltyp som skulle kunna förändra det här laget och plocka upp det en nivå till. Men Dybala, alltså det är en fantastisk fotbollsspelare, men jag har ändå lite tveksam. För det första, vart ska han in? Det är väl antagligen någon form av högerytterposition kan man väl gissa på. Om vi då kombinerar på att Bruno Fernandes verkar också vara på väg in och också ska in i en startelva. Det är ganska mycket spelare du måste få in då i den här offensiven på något sätt. För jag tror Rashford kommer ju vara första valet framåt. Och jag tror också att både Martial eller Lingard, de kommer ju spela också. Så att det är svårt hur man ska pussla ihop det här. Och sen har du ju Pogba-situationen på det också.
Det är ju komplicerat hela situationen. Det är bara en vecka kvar av fönstret. United börjar bli stressade av att först om Lukaku försvinner så måste de hitta en ersättare till honom. Men sen mittbackspositionen, hur gör de där? Pogba kan ju försvinna även efter fönstret. Och då sitter United där utan sin bästa spelare inför säsongen som är jätteviktig liksom. Och vad ska de göra då? Så det är mycket som hänger på hur de här dagarna faktiskt utspelar sig.
Vi kan ju konstatera i alla fall att Harry Maguire är inte klar för Manchester United än. Och vi kan väl lämna det där, känner jag. För det har varit väldigt mycket Harry Maguire på senaste tid. Han är inte klar än. Sky Sports skriver någonting och så vidare om att det har kommit ett nytt bud och så vidare. Och vi kommer nog hålla på med det här i några dagar till åtminstone.
Det känns att de nyhetsmedierna, sportjättarna som Sky Sports, så ja. Vi har en nyhetstorka. Så vi skriver en artikel om att Harry Maguire snart klar för United. Då får vi lite klicks.
Men det är väl, Bruno Fernandes är det samma sak. Det är som sagt, han har suttit på det flyget så många gånger till liksom Manchester. Och det är många som har gjort det på ett eller annat sätt. Ja, ja. Dybala känns ju ändå som, det här är ju lite spännande på ett sätt, det här bytet. Jag förstår ju inte vad Juventus gör i det här läget och ser de här två som liksom likvärdiga. För det tycker inte jag. Sen är ju Lukaku är dyrare, han är en Premier League-spelare. Så är det ju också såklart. Och Dybala vill de ju på något sätt få bort. Så att, ja, det blir intressant att se i alla fall där. Samtidigt då, ska vi ta oss till Spanien. Det är ju trevligt, det är varmt och soligt. Och Gareth Bale spelar golf. För att han var ju inte med på den här Audi Cup då, där Real Madrid åkte och förlorade mot Tottenham och gjorde sin försäsong än värre. Efter de... Sen vann de i för sig med 5-3 mot Fenerbahce dagen efter. Men fortfarande så... Försvaret läcker ju som liksom en pastasil i princip. Det liksom bara flyger vatten rakt igenom utan någon hejd. Och medan Real Madrid förlorade mot Tottenham då, så Gareth Bale, som då ska vara besviken över att den här transfern till Kina då liksom gick i kras, åkte ju inte med resten av laget. Och det kom ju då ut bilder från El Confidencial i Spanien som visar att han spelade golf under tiden. Och man undrar, alltså man får ju spela golf, det är väl helt okej, men är det verkligen så bra timing att gå ut och ta en runda i det läget när han vet hur skriverierna har varit?
Timingen är väl inte den bästa riktigt, men hela den här situationen har ju blivit en sån soppa. Det känns som att ingen vet vad de ska göra med varandra. Och ja, Bale sitter ju där och njuter av sin monsterlön och känner inte att han behöver flytta på sig kanske, om han verkligen inte skulle hitta en ny bra klubb. Men Real Madrid är ju desperata att både öppna upp lönebudgeten, få in pengar i transferkistan och lösa upp hans tröjnummer dessutom, för där har de ju också en alldeles för fullstoppad trupp just nu.
Ja, tröjnummerfrågan är faktiskt intressant där, för Eden Hazard spelar fortfarande med nummer 50, och nummer 50 är inte ens tillåtet att spela med i La Liga, där du måste ha 1-25. Så där har du problem. Och Mariano som sitter på nummer 7, han kom in och faktiskt visade lite vilja igår och gjorde det väldigt bra. Han verkar bli kvar också, sitta där med nummer 7. Så då är det ju 11 kanske då.
Ja. Det är svårt det där med hela med Bale-grejen. För att första spontana frågan, vill Real behålla honom?
Nej. Eller rättare sagt, Florentino Perez har inget emot att behålla honom, för det finns en prestige där. Men Zinedine Zidane vill inte ha med honom att göra. Så känns det ju som att det är i alla fall.
Vill Bale stanna i Real?
Ja, det verkade som att Gareth Bale ville stanna fram tills han blev förbannad för att han inte fick gå till Kina till då Jiangsu Suning. Och det kinesiska transferfönstret har ju dessutom stängt nu, så Kina-dörren är stängd. Så den enda dörren som står öppen nu är Premier League-dörren och möjligtvis en Serie A-dörr. Men ja, det är det här, det är en soppa. Det finns ingen fast föda i den här liksom historien, om vi säger så. Det är rakt avflytande.
Och det är också det man märker, det var ju lite dumt att Zidane gick ut och sa det, att det bästa för alla är om Bale lämnar. Nu när
lite
han blir
så,
kvar.
Ja.
Han skjuter sig i foten så extremt hårt där.
Han fick ju såklart frågor då Zidane om att Bale hade synts då spela golf, och Zidane sa ju liksom att jag menar, han får väl göra vad han vill på fritiden, och sen la till lite att ja, men jag litar på att han ändå håller sig i form och tränar. Alltså det är en väldigt konstig soppa i alla fall som har uppdagats där, och det går ju att säga så mycket saker om det här. Men just nu verkar det som att han stannar, för vilken Premier League-klubb ska... Det skulle vara om någon klubb känner panik i sista och försöker få ihop ett lån och ha råd med pengarna och kan skicka in det, men...
Det är så mycket United i det du säger precis. Det är så mycket United.
Och när Dybala-Lukaku-dealen bara går i kras och man ska snabbt bli av med honom på något sätt och så...
Ja, United brukar ju spela golf oftare, alltså spelarna med Giggs och de Fjällnevel och de här gamla legendarer.
Giggs och Bale hade ju säkert att en golfrunda tillsammans, ja. om vad heter det, Bale skulle gå till United. Vi får väl se vad som händer där. Men på tal om sopper, ska vi tackla elefanten i rummet? Ska vi tackla Valencia?
Ja, det är dags att reda ut det här en gång för alla.
Ja, för det är ju en intressant situation för Valencia. För er som inte har följt Valencia liksom under senaste tiden, så har det varit en klubb som haft det ganska tufft under väldigt många år. Vi minns Gary Neville-perioden och vi minns liksom misslyckade resultat och kaos på olika sätt och vis. Sen har man ju på något sätt under förra säsongen, under 100-årsjubileet, hittat en stabilitet och en liksom framtidstro som inte riktigt funnits i Valencia på väldigt länge. Även om säsongen började katastrofalt, så valde ordföranden Peter Lim att behålla förtroendet för att träna Marcelino. Du får sitta kvar. Någonting väldigt ovanligt i den här fotbollsvärlden, där tränare byts liksom som strumpor i princip. Och där man belönas då med en Champions League-plats på sista dagen av ligan, att man säkrar den. Och dessutom en Copa del Rey-titel efter man slagit Barcelona i finalen. Och allt verkar frid och fröjd tills.
Ja, och sanningen är ju egentligen att mannen som gav Marcelino fullt förtroende, eller fortsatt förtroende, var ju Matteo Alemanni. Som, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva hans roll, han är inte sportchef. Han
men är väl sportchef typ eller?
Ja, lite grann, men han har hjälp av Pablo Longoria som är någon form av sportchef, scout, svårt att definiera. Men han beskrivs lite som en general manager på något sätt. Han har ganska övergripande ansvar, verkar det som. Han var den som då var den enda i klubben som egentligen stod upp för Marcelino när det var som mörkast, när han såg ut att få sparken av Peter Lim. Och det var ju det förtroendet som sen gjorde att Valencia, som du säger, vann en titel, kuppen, och kom till Champions League genom fjärde platsen i ligan. Nu har det ju då blivit så att det finns två läger i Valencia. Det är Alemanni, den här Longoria, och tränare Marcelino, som vill värva på sitt sätt. De vill hitta scoutade spelare som fungerar i truppen, som de känner till bra. Och sen finns det då Peter Lim, som har Jorge Mendes viskande i sitt ena öra som en liten djävul på axeln.
Oh, Jorge dyker upp här
ja,
också.
Ja, han dyker upp. Och de vill gå efter lite större profiler, lite mer stjärnvärvningar, utnyttja Mendes kontakter och hans register. Och det där har blivit en konflikt, en spricka mellan de här två lägrena. Och den som verkar få ta den smällen är då Matteo Alemanni, som står upp och försvarar Marcelino, som han alltid har gjort. Och det som har hänt nu är då att Lim tog beslutet att Matteo Alemanni ska bort. Jag vill tillsammans med Mendes bestämma vilka värvningar vi ska göra. Och han anade inte vilken reaktion det skulle bli. Fans var ute på gatorna i stan och protesterade. Spelartruppen röt ifrån. Lagkaptenerna framförallt sa att vi vill i princip åka till Singapore och träffa Peter Lim för att berätta att vi accepterar inte det här. Och Marcelino sa att om Alemanni lämnar så följer jag med honom ut i klubben. Vi snackar alltså veckor innan säsongen drar igång. Det är inte ett stabilitetstecken längre. Men där har ju då Peter Lim backat. Efter att ha dragit ut splinten och handgranaten så försöker han stoppa tillbaka den igen på något sätt. Men större skadan är redan skedd. Och nu verkar det som att, om man ser det från Marcelinos perspektiv, att Alemanni var den enda som skyddade honom när han var i klistret. Om han försvinner nu, så är hela hans sköld och liksom trygg arbetsmiljö, ja, den är inte säker längre. Mm. Och det är väl lite där problemet ligger just nu i klubben, kan man säga.
Alltså om man tänker rent sillymässigt, vad skulle det kunna få för effekter? Säg att Marcelino och Alemanni då lämnar, säger vi, i grupper av sån protest. Om vi tar liksom det worst case scenario här. Mm. Hur kan det få för effekt på spelartruppen, tror du?
För det första, om Marcelino lämnar så följer hela hans team med honom. Jag tror de räknar ihop det till 24 personer ungefär, om man räknar med hela tränargänget och kockar och allt vad det kan vara. Och de skulle behöva installera ett helt nytt gäng, vilket säkert tar mer än 2 veckor. Och där har vi redan premiären i La Liga i princip.
Men tänker spelarmässigt?
Spelarmässigt, om de ska värva in nya spelare. Eller om truppen...
Om det är spelare som lämnar, tänker jag snarare.
Ja, alltså det verkar ju som att Dani Parejo, lagkapten, är ju väldigt lojal mot båda de här två. Jag tror inte han kommer lämna i sommar. Men han skulle nog tänka över sina pensionsplaner. Vilket han redan har sagt nu, att han vill pensionera sig i klubben. Kommer han verkligen vilja göra det om den här stabiliteten
det
försvinner?
Det finns ju ett Barcelona-intresse som har legat där och grott ganska länge när det kommer till Parejo också. Det är en spelare som Valverde gärna skulle vilja se i Barcelona då. Men det är som sagt, det är stökigt i Valencia, kan vi ju lugnt konstatera i det här läget. Vad tycker du annars om transferfönstret man har gjort innan det här kaoset börjar?
Ja, men det har sett lovande ut. De har ju fortfarande luckor att fylla, men om man tittar på Maxi Gomes så var det ju en himla stabil värvning att få in på topp där. Vann dragkampen mot West Ham, mycket tack vare att Gomes ville till Valencia och inte till Premier League.
Och att han inte gick och få tag när han var ute och fiskade i bergen.
Ja, det var en fantastisk historia att han kampade under hela den här transferhärvan. Men ja, just nu är det väl lite oklart vad som ska hända med en av klubbens mest lovande talanger, Kangin Lee. Som är sydkorean, jag tror han är 17-18.
Sydkoreas Messi, va? Precis, ja, det är det man brukar säga. Takefusa Kubo är Japans Messi så.
Ja, jag gillar den beskrivningen. Han är ju fantastiskt bra. Han har haft stora framgångar nu med ungdomslandslaget i sommar. Och Peter Lim vill ju att den här killen ska in i A-lagstruppen direkt. Och det är väl där Marcelino har varit lite så här, jag förstår vad du tänker, men han är inte riktigt där ännu. Och som alla fans drömmer om att se talanger gå in, så finns det väl också någon form av realism där man måste inse att de behöver också vara bra nog för att kunna vara med där. Så ja, jag tror inte han kommer lämna, men det är lite av ett debacle att se vart det kommer landa någonstans. Annars, just nu verkar det som att Peter Lim vill ju få in Otamendi. Vill de värva tillbaka. Precis. Han vill få in då en dominant mittback igen, medan Marcelino vill få in någon lite mer komplementspelare så att de kan ha kvar mittlåset de har just nu och ha någon som bara backar upp dem. Ja, konflikterna fortsätter. Vi får se lite vart det landar.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mm. Det är spännande, för 17 augusti då är det premiär mot Alexander Isaks Real Sociedad.
Det är det ju faktiskt. Alexander Isak är en av svenskarna i La Liga. Vi har ju en till svensk i La Liga också. John Guidetti har varit skadad nu under försäsongen. Nu pratas det dock om att det kanske inte blir Alaves inför den säsong, för det verkar ju som att de försöker sälja honom. Diario de Noticias de Alva, som gick ut med de här uppgifterna som Fotbollskanalen var först med att skriva här i Sverige om, där då Alaves verkar försöka sälja Guidetti på grund av också att han sitter på en väldigt hög lön efter det kontraktet han skrev på då han var ordinarie, har ju tappat i liksom hierarkin under förra säsongen, hade ju otur med skadan så att han inte fick vara med nu på försäsongen. De har också värvat in Lucas Perez och man har värvat in en Joselu från Premier League som nog kommer vara första valen på topp. Samtidigt vill man ju tillbaka Jonathan Cagliari som var väldigt duktig förra säsongen och man jobbar på det, men för att då frigöra kapital för att kunna få igenom det så måste man då bli av med Guidetti och vad det verkar. Och då är ju min fråga till er, vad ska John Guidetti göra? Vad tror ni kan bli för klubb som väntar för honom ifall man säljer?
Det är en väldigt bra fråga. Just nu har jag väldigt svårt att se vilken klubb som kan erbjuda honom en plats med det lönen han har. Och speciellt med det formen han sitter på. Han har inte petat in 15 mål på 30 matcher direkt. Liksom. Det var länge sedan han kom upp till tvåsiffrigt.
Sen är ju inte han en målskytt mer. Han är en annan typ av anfallare. Liksom.
Han jobbar hårt, precis. Springer, sliter. Absolut.
Laglojal på ett annat sätt.
Liksom. Absolut. Men med tanke på att han är anfallare så är ju huvuduppgiften att göra mål.
Mm.
Så tänker jag, liksom, de flesta i alla fall av jag. Men jag har väldigt svårt att se. Men ett bra steg av Turkiet till honom.
Det var pratat som Galatasaray, gjorde inte det förra vintern om jag inte minns helt.
Hade varit ett bra steg, absolut inte hans kanske nivå som han vill spela i, men ta ett steg tillbaka, inte börja om på det sättet, men försöka bara få upp självtroendet, göra mål, det är det som är viktigt. Spela bra och framförallt spela matcher, få minuter i kroppen. Sen kan man snacka om Spanien, Premier League eller Serie A eller Frankrike.
Sen är han ju inte, alltså, inte purungna mer heller, ska ju tilläggas.
Nej.
Det är ju inte så, man tänker ju om Guidetti som men han måste få speltid för att kunna utvecklas vidare, men han har ju kommit upp i åren.
Ja, det är ju inte läge att gå tillbaka till Holland och försöka återfinna karriären, för att han är ju inte han är ju äldre än vad han var på den tiden. Ja. Det är lite för sent att ta det steget. Men jag vet inte, vi ska ha någon speltid tycker man ju, men jag skulle vilja se någon lite, om han skulle kliva in i Premier League, kanske bli backup i något lag, jag vet inte, tar Bournemouth, slänger ut dem från ingenstans. Vad tror ni? Skulle det funka?
Bournemouth är väl i och för sig svårt att se just, men alltså absolut, om en Premier League-klubb skulle vara intresserad, men då tror jag snarare att vi pratar Championship.
Ja,
alltså idag, det, tror jag ärligt talat.
Det är nog rimligare med
men Championships pengar så har de absolut råd att ta in en John Guidetti. Sen är frågan, skulle vi intresserade, skulle han vara och gå dit? Liksom.
Mm.
Men vi får se vad som händer med honom. Samtidigt har vi andra anfallare i Italien. Jag tycker vi ska ta upp dem här också. För Wolverhampton har ju värvat Patrick Cutrone från Milan. Egen produkt i Milan, en av de sista liksom, bandelierna i det här Milan som är liksom, riktig milanista från grunden. Som nu lämnar till Wolverhampton, något som många Milan-supportrar är ganska besvikna över. Samtidigt har vi ju då, och den affären är klar ska tilläggas, väldigt bra affär av Wolverhampton. Klokt och spännande fortsatt det där bygget de håller på med där i det orangeklädda laget. Och Everton samtidigt ryktas ju vara oerhört nära en Moise Keane från Juventus. Och den förvånade ju mig väldigt mycket. Vad känner ni Moise Keane till Everton?
Jag blev också jätteförvånad över det. Med tanke på hur hans säsongsavslutning var i Juventus. När han gjorde mål, gjorde assist, spelade matcher. Sen helt plötsligt kommer det att han ska flytta därifrån. Och han är så pass ung. Färsk liksom, produkt, om man säger så. tyckte jag att det var riktigt förvånande. Men när jag började tänka på det mer och mer, då måste ju Juventus ha insett något i honom. För att det handlar inte om ett lån, utan nu säljer de honom för de pengarna. Det är inte liksom att de lånar in eller de lånar ut honom sen, ja men du kom tillbaka efter ett år för att du ska få mer speltid och så. Utan det här är försäljning, nu går det bort. Då enda rimliga anledningen till att jag ser den här försäljningen, det är att Juventus måste ha sett något i honom. Han kommer inte komma långt i karriären.
De har ingen klausul för att kunna få tillbaka honom.
Ja, det är svårt att se det när det pratas om de summorna du har gjort. Det pratas ju ändå om liksom mellan 300-400 miljoner kronor. Det blir en väldigt hög klausul på det i sånt fall. Men det känns ju som att man sitter ju i ett läge i Juventus där du har ganska mycket anfallsalternativ du inte har blivit av med. Du har ju Gonzalo Higuain i truppen fortfarande till exempel. Nu ska man ju ändå få in en Lukaku av någon anledning. Men, och du har Dybala till exempel. Du har en Cristiano Ronaldo. Det finns ju inte mycket plats för speltid för en Moise Kean. Men jag håller med dig, Ibra, på att alltså, ett lån kanske har varit smartare. Men samtidigt måste ju de få in pengar på något sätt också för att fortsätta finansiera eventuella liksom, ja, värvningar som kan komma i slutet här.
Nej, men jag tycker det hela är jättekonst, för att det är inte så att han inte har spelat något och inte visat något, utan han var faktiskt bra de sista, sen de åkte ut mot Ajax och säsongen var i princip kört.
Nu en jättetalang.
Precis, och gjorde sina mål, gjorde sina matcher, var ja, en av de hetaste kanske i Europa, talangerna liksom då, under april, maj och så. Och så nu att han är helt plötsligt, nej, nu är han på väg till Everton på försäljning, det tycker jag är märkligt.
Mm. Med det ska vi gå vidare till lite läsarfrågor, eller rättare sagt läsarkommentarer, för jag frågar ju här, vad ska vi prata om? Och det betyder att vi inte alltid får frågor utan bara namn ibland, och vissa av de här namnen har vi ju redan avverkat. Moise Kean skriver ju Andreas Ekstrand där, och det har vi precis pratat om, till exempel då. Men här har vi en fråga från Giovanni, eller tre frågor rättare sagt. Hur ska Barca ställa upp med alla dessa anfallare är första frågan, och då får man räkna Griezmann då, och jag gissar bara att han tänker att Neymar också ska komma in. Då får vi ju se hur det ligger till i det sammanhanget. Sport gick ut idag och skrev att Neymar tänker inte spela en minut till i Paris-tröjan, och att han sitter och väntar på att Barcelona ska lägga ett nytt bud då. Vi får ju se hur det går med den soppan. Ja, Barca, hur de ska ställa upp. Det känns som att Griezmann och Suárez, Messi kommer ju vara det framme i alla fall.
Ja,
precis. Det kan vi konstatera. Och sen mittfältskonstellationen beror väl helt på om Rakitic är kvar eller inte.
Ja, lite så. Jag menar, det just den här fronttrion, för att just gå till frågan. Ja, det hänger väl lite på om Neymar kommer in såklart. Vem kommer de då bänka? Eller självklart kommer Neymar spela. Men det blir väl Griezmann, Suárez som får kämpa om mittenplatsen.
Alternativt att det blir någon sorts formationsförändring. Man lägger Suárez topp, Griezmann, Neymar, varsin kant, Messi någon sorts fri roll. Han är ändå ner och hämtar boll i defensivt mittfält, så han kan väl lika gärna spela där då. Och sen har Frenkie de Jong Busquets typ på mitten.
4-2-3-1 ungefär.
Ja. Sen är det ett sätt att förlänga Messis karriär lite ifall han skulle bli lite seg i lederna.
Han skulle nog kunna fixa en sån roll. Ja. Alltså. Han spelar ju typ där i Argentina ändå, så att det, med tanke på att ingen annan gör något i det landslaget. Fortsätter på Giovannis frågor då. Vad tycker jag om Romas fönster hittills? Och sen undrar han också, har PSG gjort det bästa fönstret hittills? Och jag kan ju börja med den sista frågan. Alltså, det PSG har tagit in är Ander Herrera, det är en Pablo Sarabia och det är en Idrissa Gana-Gueye. Det är tre innermittfältare till en ganska full, alltså, mittfältsuppsättning. Man har inte tappat någonting än. Något, alltså, allvarligare i alla fall. Ja, jag vet inte, jag skulle säga att de har gjort det bästa fönstret av alla, men de har inte gjort ett dåligt fönster på något sätt. Snarare har ju de köpt spelare som är väldigt, alltså ekonomiskt sett väldigt kloka värvningar om man tittar på spelare sett till pris. Alltså Pablo Sarabias utköpsklausul på under 20 miljoner euro var ett fyndpris som är förvånad över att inte fler var och högg på, bland annat Premier League-klubbarna. Ander Herrera gratis behöver inte ens säga hur klok värvning det är. Att Ander Herrera är den som inte får förlängt i United, det är en annan fråga. Och Idrissa Gana-Gueye för det priset han kommer känns ju också som en ganska klok försäkring, bollvinnare, en typ av spel man kanske inte riktigt har i Paris tidigare.
Och just om man tittar på Sarabia, han behöver inte bara vara i mitten, han kan vara på kanten också. Han är ju ganska flexibel, men det var väl ändå skönt för klubben när de tappar Rabiot gratis att kunna ta in Ander Herrera gratis och visa att vi gör inte bara misstag, vi kan värva smart också.
Ja. Jag tycker bara problemet med PSG, det är deras försvarlinje. Nu har de tappat Buffon också, tillbaka till Juventus.
Ja, det blir väl Areola
som, som tar första platsen. Men backlinjen, hur ser det ut där? Alltså, Thiago Silva, Marquinhos fortfarande. Håller Thiago Silva?
Jag håller alltid Thiago Silva högt av någon anledning. Jag vet inte varför. Jag vet att han kommit i åren och så vidare. Men jag tycker fortfarande att han är en väldigt bra mittback. Ja.
Jag hade gärna sett en rejäl mittback där.
Ja, det var ju De Ligt. Det pratades om.
Ja, då. Precis.
Får vi se där vad de gör. Och Romas fönster, vad säger vi om det? Paul Lopez har ju kommit in där. Vi har en Vertu på lån. Blev jag rättad på när jag sa att jag inte visste vart han hade hamnat senast. Vi pratade Fiorentina, ska tilläggas. Då hade jag missat den lilla detaljen. Det är ju det som har kommit in bland annat, och det pratas ju fortfarande om, det pratas om Icardi, det pratas om Higuain och det pratas om att Dzeko ska ut. Jag tycker ju fortfarande man behöver få in en vettig mittback i det där laget.
Ja, jag håller med, det är en vettig mittback. Sen känns det som att grejerna i Roma har stannat lite, baserat på först, ska Dzeko stanna eller inte? Ska Saniolo, som riktades till Spurs tidigare under sommaren, ska han liksom iväg eller inte? Och går de här spelarna bort, då måste Roma såklart agera och värva. Mm. Sen vad händer med Robin Olsen?
Det är också en fråga.
Jag följer deras sociala konton Roma. Det är inte ofta de lägger upp bilder på honom.
Det är ju inte ofta de lägger upp någonting fotbollsrelaterat på det här kontot, om vi ska vara ärliga.
Det är sant. Det är bra poäng. Men Robin Olsen, vad händer där? Jag ser nästan inga bilder på honom.
Nej, men nu när Paul Lopez kommit in så kommer han spela.
Paul Lopez kommer vara första målvakt, inget att snacka om.
Precis, men hans framtid, alltså, nöjer han sig med Mirante också jättebra, alltså andra keepen. Han startade i Roma, ja, han petade ju Robin Olsen i mars och gjorde det jättebra tidigare. Så vad hände, ska han vara tredje keeper nu i Roma?
Eller, nej, det kommer ju aldrig bli, så den sitter ju för liksom få bra.
Och det har ju varit tyst kring honom hela sommaren, så vi får se vad som händer.
Ska vi se, om vi går vidare här. Oskar Sundin kom med en oerhört lång fråga uppdelad på 4 tweets här. Men om man ska ta liksom andemeningen i det hela är att liksom prata om smarta liksom deals i dagens marknad. Och vi var ju inne på Paris lite här. Även om det är en toppklubb så har man agerat smart. Man tittar liksom utanför boxen, hittar fynd istället för att kanske bara rakt liksom betala, kosta vad det kostar vill för spelaren du vill ha. Och då är ju frågan, hur ska man liksom agera? Vi har varit inne på Aston Villa som värvar lite allt möjligt från olika ligor. Vissa intressantare deals än andra. Liksom Wolverhampton också. Har vi någon sån här liksom... Det känns som att, vad tycker vi om de har agerat klubbarna hittills? Har de agerat smart om man ska titta på Premier League-klubbarna då som ett exempel?
Jag tycker de har agerat smart. Om vi tar City, Manchester City till exempel, agerat jättesmart. Rodri.
Det är också stora summor. Nu tänker jag snarare liksom längre ner i hierarkin. Om vi tittar på mittenlagen som inte har lika mycket att jobba med. Vad liksom... För ofta man ser Premier League är just klubbar som betalar överpriser för varandra spelare. Mm. Och det är väldigt sällan man tittar utanför boxen och tittar utanför liksom de brittiska öarna.
Generellt sett med vissa undantag såklart, så är ju fortfarande Spanien och Frankrike de två ligorna som det känns som att det går att fynda bäst i. Tittar man som du sa, Sarabia innan, som hade en orimlig utköpsklausul med tanke på hur bra han är. Och så kan man titta på vilka övergångar som sker även inom de ligorna, att det är fortfarande klubbar som fyndar mycket där
mellan varandra, ja, precis.
Precis, och att om Premier League skulle få upp ögonen lite mer åt det hållet, så tror jag att de skulle kunna hitta många stjärnor där som skulle kunna leverera.
Det är ju svårt att liksom fynda i Premier League på det sättet,
för det går väl knappt att fynda i Premier League.
Ja, för att det handlar om så mycket pengar. Alltså, du får in liksom, ja, det räcker med att säga liksom att Aston Villa har spenderat mest som nykomling. Jag tycker det är riktigt svårt att fynda i Premier League, men samtidigt det finns ju köp. Alltså, om vi säger som Alderweireld, alltså 25 miljoner pund kunde vilken klubb som helst värva, och det är ju ett kap i så fall, ett fynd. Om någon nu skulle ha agerat.
Ja, det känns ju som att till och med i Championship är det svårt att fynda idag. Alltså för det finns så mycket pengar där. Jag vet att när Bournemouth tog in Lloyd Kelly nu under det här fönstret från Bristol City. Jätteintressant ung engelsk back som liksom spelat i ungdomslandslagen och så vidare. Och där, det är ju ändå 13 miljoner pund dyligt. Och där känner man ändå, ja men de kommer ändå undan ganska billigt. Det har ju gått så pass långt att Championship-spelare kostar de summorna idag. Och samtidigt har vi en Fernando Calero som sitter i Real Valladolid, och jag får kasta upp ett namn på den spelare utanför boxen. Så sitter med en ännu lägre utköpsklausul och varit fantastisk som mittback där. Inte pratat någonting om. På tal om Roma, kanske ska gå titta där till exempel. Vidare då, vad har vi mer för frågor eller konstateranden här på Twitter? Vi ska se. Johan Wiklund frågar om Bränning kommer ha samma blåa lampa på deadline-dagen. Det kan nog inte jag svara på riktigt. Men jag tror att den blåa lampan ligger där någonstans i...
Den ligger vid hans bord, tror jag.
Den ligger vid hans bord?
Jag tror det.
Ja, det kanske den gör. Mm. Ja. Olof Nilsson här då. Kevin Prince Boateng till Fiorentina känns ju minst sagt spännande. Med en smiley som känns lite tveksam till om det faktiskt är spännande. Succé eller flopp? Tror vi om Kevin Prince Boateng?
Om han spelar som han gjorde i Sassuolo så är det ju given succé.
Och om han spelar som han gjorde de få minuter han gjorde i Barca så kommer de liksom lägga kära och fjädrar på honom och skicka ut honom från Florens.
Ja, så där har vi svaret på frågan. Antingen jättebra eller jättedåligt.
Nainggolan riktas också till Fiorentina.
Ja, det var ju roligt att vi pratade lite Fiorentina utan att ha jättegod koll på vad de faktiskt har gjort förra i måndags då. Och då pratades det om Kevin Prince Boateng som nu är klar. Det pratade med Radja Nainggolan från ingenstans som ska dit. Det är ju roliga värvningar. Ja. Det är intressant.
Var det inte snack om Balotelli också? Jag får med såg det namnet någonstans.
Jo, jag läste det också.
Såklart han måste in i den mixen. Ja. Det var ganska uppenbart om man ser på de andra namnen som kommit in. Att det är...
Otrolig trio. Balotelli, Nainggolan och
Ja, det är vad som helst ska ju hända i den där klubben, känns det ju som här. Ska vi se. Simon Olsson frågar här om Sanleis transfertaktik i Arsenal. 40 miljoner enligt rykten och sedan Pepe sådär bara, det var vi inne på. Sen på försvarets sida tror jag att de kommer satsa på Chambers och Holding som får kämpa med plats bredvid Sokratis. Vad tror vi om det här? Kommer de våga göra eller går de för det? Rob Holding har ändå fått ganska mycket beröm för det han har gjort liksom.
Jag är mycket tveksam kring det. Mittbacks försvars kuggarna. Mm. Rob Holding, Chambers och Sokratis. Går inte hem hos mig direkt. Men det kan ju funka absolut. Alltså, jag tycker Holding är en bra mittback. Men inte mer än det, om man säger så.
Ja. Olle Persson undrar, vad händer framöver med Robben och Ribéry? Sista rycket till nya klubbar eller är det aktuella som sportchef eller tränare inom klubb? Ribéry ryktades väl lite till Eintracht Frankfurt såg jag. Mm. Att det dök upp där i tysk media. Ganska otippat. Ändå.
Men där är väl så att han inte vill spela i Bundesliga.
Nej men precis, det känns ju jättekonstigt om man skulle gå till en annan Bundesliga-klubb. Mm. Robben var väl lite liksom på så här erbjudet till lite olika klubbar tidigare under sommaren. Lazio bland annat var väl lite snack om, men det vart väl inte så mycket mer av det än ett erbjudande att Robben finns typ.
Förvånande att ingen av dem hamnade i Kina ändå.
Har inte Robben lagt av?
Nej, de har inte lagt av någon av dem. Okay. Ja, man kan ju tro att de gjorde det med tanke på liksom hyllningarna och alltihopa de fick efter Bayern-tiden där. Och det kanske blir så att de visar att men jag lägger av till slut liksom.
Ja.
Eller vet du, Robben kanske la.
Ja, för
nu mig säger det för det, så.
Enligt i alla fall, jag skiljer på transfermarket, den sidan. Att det står pension.
Ja, det kan nog stämma nu när du säger det att faktiskt Robben har nog kanske lagt av i och för sig.
Men jag låter det vara osagt.
Man vet aldrig om spelare har lagt av eller inte riktigt. Det kan dyka upp någonting.
Vi ska inte låta det stoppa oss från att placera honom i en ny klubb.
Nej, precis. Vi kan placera honom någonstans ändå. Petter Svensson ber oss att ägna någon minut åt att United värvar ett av fotbollsvärldens kyligaste namn. Hannibal Mabry.
16 år från Monaco.
Ja, det är väl någon fransk Le Parisien var det som skrev där väl att Mabry var på gång in. Och det känns ju inte som att de kommer gå in och förändra i A-lagstruppen redan nu. Men ja, det är ett fint namn.
Jag blir alltid förvånad över när de drar på stora växlar och sådana där värvningar. För det är ju inte en chans att han kommer medverka i A-truppen direkt.
Nya Scott McTominay.
Ja,
kanske. Scott McTominay har varit bra tycker jag.
Ja, jag tycker också det. Han är duktig.
Måste jag verkligen säga. Vidare här då. Daniel Shadabi. Real i kris innan säsongen ens dragit igång. Zidane skrek sig hes om att stora förändringar skulle ske. Nu har man värvat 300 miljoner, men enbart, alltså euro då. Men enbart en spelare kommer in i startelvan. I övrigt samma elva som tidigare. Det är långt ifrån tillräckligt, men får vi se fler värvningar? Ja, alltså grejen som jag tycker är så intressant med hela det här om Real Madrid är att alla bara liksom jublade och sa att man var bra att man liksom värvar och så vidare. I början av sommaren innan försäsongsmatcherna började, sen har det varit lite skrara resultat och nu är det. Men vi värvar ju bara en spelare till startelvan och han är överviktig och det är, alltså Real Madrid-fans är så gnälliga. Alltså, förlåt, men det är på något sätt att man, ja, det ser fruktansvärt ut, men samtidigt så blir det på något sätt så att ja, det är fortfarande försäsong, det finns jättealarmerande tecken, men man har ändå värvat in spelare som ska ge konkurrens. Nu är ju de flesta av nyförvärven skadade dessutom. Eder Militao har inte kommit igång och fått spela ens efter Copa America och så vidare. Så jag tror ändå man ska sitta relativt lugnt i båten. Sen är det väl en mittfältare som möjligtvis ska in på ett eller annat sätt.
Ja,
sitter det, där och ler bort där ibland.
Nej, men jag tycker att fotbollssupportrar rent generellt drar alldeles för mycket liksom slutsatser kring försäsongsmatcher. Det är, jag tycker inte det. Alltså, det är sällan jag drar, oj, han var den spelaren jättebra och så. Det är en försäsongsmatch, det gäller bara 2 minuter i kroppen. Men på tal om mittfältare som Real behöver, ja, det är det på, är det på.
Alltså, det känns ju som att om man ändå ska göra någon sorts analys av försäsongsmatcherna så behövs det ju en sittande mittfältare, för att inne mittfält med Modric och Kroos funkar ju bevisligen inte. Om de inte, sen är det ju också så, man ska tillägga, att om de kan se loja ut under ett helt år liksom i tävlingsmatchen, så klart de ser loja ut under International Champions Cup. Men samtidigt så, det skulle ju vara ett nytt Real Madrid, men det har man inte riktigt sett skymten av än. Sen tror jag att man ska nog ändå hålla sig lugn. Man ska vänta på att liksom såga hela transferfönstret tills det börjar se dåligt ut även i ligaspelet.
Men där undrar jag också, hur tänker klubbledningen när de värvar så stort utan att ha planer på vilka de ska släppa? Det känns som att nu sitter de inne på sån överflöd, och det är alltid lättare att få in spelare än vad det blir av med dem i slutändan.
Ja, idag är det ju det. Ja. Det är det som är det sjuka, och ja, det är faktiskt där snarare man kan ju ifrågasätta att varför har man inte sålt?
Mm.
Hannes Salström frågar, varför har det inte florerat mer rykten kring Van de Beek denna sommar? Bra ålder, men högklassig säsong i ryggen. Han borde rimligtvis vara het på marknaden. Ja, kan jag väl tycka, eller?
Mm. Absolut.
Det känns ju som en sån här spelare som någon som måste vänta in lite vad som händer med en typ en Pogba, vad som händer med en Eriksen och lite sådär. En Dombele behövde de ju vänta på tidigare också kanske, som nu ändå har gått i Spurs och så vidare.
Mm.
Att det kan nog dyka upp några så här lite desperata bud.
Sen kan ju vara också timmarna klokt att stanna liksom, och inte ta, oj nu flyttar jag direkt här. Mm. Efter en bra säsong så flyttar jag och så blir det hur som helst i den nya klubben, och så går man tillbaka till liksom. Det är klokt, tycker jag.
Ja, men det är samtidigt kul när sådana egenfostrade spelare väljer att stanna. Om han nu har haft alternativ att gå till en annan klubb, att han ändå blir kvar i Ajax. Det är någonting jag verkligen gillar.
Och det tror jag i och för sig inte han blir.
Nej, du tror han lämnar innan fönstret stänger?
Jag tror att det kommer att komma. För det, jag fick en fråga här, potentiella deadline day bomber. Och där vill jag slänga in Van de Beek som en möjlig bomb som kan dyka upp sista sekund.
Mm.
Vet inte, har ni några, ni tror? Vi kan ju ta den frågan här.
Ja, det är en bra fråga. Alltså, deadline... Ja, du får ta det först.
Ja, det är Meijer 25 som kommer frågan, kanske ska tillägga också.
Ja, jag tror att det kommer vara en ganska stillsam deadline day. Jag tror det kommer följa lite de senaste åren, eftersom marknaden har bara exploderat. Det går inte att köpa några alltså kap sista dagen på samma sätt som det gick för några år sedan. Jag tror inte det kommer hända jättemycket sista dagen.
Mm. Mikael Lindqvist undrar, varför har det varit så tyst om Sessegnon? Kommer han hamna i Spurs eller vad händer? Känns som det var lite samma sak som förra sommaren. För vi pratade om Sessegnon hit och Sessegnon dit också. Mm. Det vart ingenting.
Nej.
Nu blir han kvar igen eller?
Ja, jag tror det, han blir kvar. Alltså det har varit så tyst om honom.
Mm.
Och absolut, han har, alltså, hans förra säsong var det bra, absolut godkänt. Men inte mer än det. Men en säsong, 2 säsonger till, sen kan vi liksom snacka om att han flyttar till en större klubb och så.
Gäller ju att han, ja, nu är det ju för Championship i sånt vad han skulle spela idag. Det känns ju ändå som att det är ändå ett steg för lågt. Han borde ändå spela i Premier League i det här läget, kan man ju tycka. Sen är frågan, kommer Tottenham vara den klubben? Så det är ju precis den enda klubb som har kopplat samman med honom.
Ja.
Där ser väl jag att det är typ Everton skulle kunna ge sig in också sent om sidor. Nu verkar ju för sig Everton ha lite mer liksom sund, inte panikartad inställning till transfers än vad de kanske hade tidigare. Men vi får se vad som händer med Sessegnon. Och ska vi ta en fråga till innan vi stänger butiken? Dyker den här, är rolig, från Jocke här. Välj ut 3 spelare som ni tror kommer floppa rejält i deras nya klubbar. Så slutar vi på moll. Det tycker jag känns helt rätt här.
Ibra, börjar du?
Ja, nu är det spelare som är klara först och främst i sina klubbar. Eller kan vara, alltså,
det är upp, även... du får tolka frågan helt hur du vill.
Ja, då tänker jag så här. Så får vi höras i maj igen, om jag har rätt eller inte. Sebastian Haller i West Ham.
Flopp alltså?
Ja, tror jag inte på.
Okej.
Jag tror inte på Harry Maguire United. Och jag tror den sista. Du får ta den.
Fast först så vill jag nästan ha en förklaring på både Haller och Maguire. För det känns ju snarare som värvningar som kommer lyckas.
Ja, det tycker inte jag. Sebastian Haller tycker jag är... vi har sett de här klassiska spelarna som kommer liksom, som har haft en jättebra säsong innan. Sen flyttar de till Premier League. Ett exempel är kanske Falcao. Radamel Falcao. Han har haft en jättebra säsong till, liksom, innan han flyttade. Till, på, delvis skadad såklart. Men var jättebra fotbollsspelare. Sebastian Haller också hade en jättebra säsong med Frankfurt förra säsongen. Och var i skuggan. Och, eller hamnade i skuggan av Jovic. Mm. Men han var minst lika viktig för laget. Men i West Ham tror jag inte på. För att det är en tuffare liga. Det är ett lag som kommer... så här, som kommer inte vara spelförande som liksom spelförande i många matcher och så. Det tror jag inte.
Därför... det tror jag ändå snarare, alltså nu ska man ju inte bedöma för mycket av försäsongen, men jag vet, vi kan ta in Ulf Bergs fråga här samtidigt, eller konstaterande att Westerns bägge nyförvärv, Fornals och Haller, gjorde bägge mål idag. Haller dessutom två assist och Fornals dominerade. Nu som sagt, försäsong ska man inte bedöma för mycket på, men jag tror att ett Pellegrini-styrt Westerns ändå kommer vara, alltså, relativt spelförande. Och det känns ändå som att Haller... personligen, nu jag ser ju tvärtom att Haller blir en succé.
Ja, det får vi... ja, det blir jätteintressant att se. Men jag, som sagt, alltså, jag tror inte på honom att... mm. Sen, vad är det flopp? Alltså, hur kan vi sätta gränsen på till en flopp? Alltså,
ja, men det är också en... alltså, sett till priset som man betalar för Haller, så krävs det ändå ganska mycket av han för att liksom anse honom som en succévärvning, om vi säger så.
Ja, precis.
Det som talar emot honom är väl lite att West Ham har ju haft lite med förbannelse vid sina anfallare tidigare. Arnautovic kanske bröt den, men... ja, jag gissar att det kanske den du sniffar, att den är på väg tillbaka nu. Ja,
tror vi får se.
Men sen tror jag att Daniel James kommer floppa i United. Tokflopp.
Ja. Ja, det är svårt. Det är lätt. Det är svårt.
Alltså, sen är också frågan, vad skulle man anse vara en flopp för Daniel James?
Liksom? Han är 21 år, alltså kostar 15 miljoner pund. Jag tycker inte att han ska ha så mycket press på sig.
Nej, jag tycker faktiskt att han har sett bra. Alltså, jag tycker att det finns... han har ju den här speeden, men märker på honom att han har också en helt annan typ, liksom så här, arbetsvilja och ganska mycket inblandad i det som United gör. Jag tycker det är lite oslipat med bolltouchen och så vidare då och då, men jag tycker ändå... det finns något.
Ja, absolut. Det tycker jag med. Jag tycker inte att han kommer vara en flopp.
Okej. Okay. Jag tror att det finns mycket snabbhet där, men jag tror att därefter tar det stopp.
Dina?
Ja, mina floppar. Alltså, det första som kom upp i mitt huvud var faktiskt Eden Hazard, men det är ju bara baserat på vad man har sett av han hittills. Nu tror inte jag att Eden Hazard kommer bli en sån flopp, men det finns ju såklart en otrolig varningsflagg på den. Annars då, jag vill ju faktiskt säga att Maxi Gomez inte kommer vara så lyckad i Valencia. Det säger jag inte bara för att du är, Erik, utan för att jag tycker ändå att han har varit relativt överskattad i Celta. Och jag tror att där finns det en viss flopppotential hos i alla fall. Om vi tittar till exempel Premier League då. Ja, lite varningsflagg på Pepe ändå. Tycker jag.
Det är sant.
Jag tycker ändå det finns en viss varningsflagg på den värvningen. Det är såklart en bra spelare, han har visat jätteduktiga kvaliteter, men jag vill ändå höja en viss varningsflagg på Nicolas Pepe.
Den summan är ju brutal, jag tror inte heller.
Ja, men oavsett summa eller inte, liksom, i hur mycket han kommer kunna förändra Arsenal och liksom bidra till. Jag kan sitta här och ha tokfel nu. Ja, mycket väl kommer jag sitta här och ha tokfel och få äta upp det här. Men
frågan är, hänger det främst på honom eller hänger det på tränaren de har?
Ja, alltså både och, skulle väl jag säga. Unai Emery känns också som en tränare som jag inte har superförtroende för kan göra ett lag till liksom, åtminstone ett vinnande lag i alla fall.
Det jag vill bara lyfta fram kring Pepe, därför tror jag att det kommer gå bra för honom. Det är Arsenals offensiv som kommer hjälpa honom, att liksom de andra duktiga spelare finns där också. Och jag tycker att han kommer passa in sett till dem hur vill spela offensiv fotboll. Därför tycker jag att han kommer vara... men det är absolut som du säger, jag kan ha jättefel, vilket förmodligen jag kommer få.
Och jag vill ju också lägga upp varningen på en Dybala i det här sammanhanget, om man skulle gå till United också, ska tilläggas. Efter att ha gett ut oss på de här otroligt djupa vattnen, där vi egentligen bara har ingenting att vinna utan allt att förlora, känns det som, så kan vi väl sätta punkt för det här avsnittet. Vi ses snart igen. Hej då.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you twist never and I say. Twist never and I say.
För mig är Kvete.